Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
031 Fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Vad är det?
Nej, bara, jag
jävla blicken. Den blicken kunde fan döda. Jag tänkte, vad har jag nu gjort?
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler, alla på plats i studion idag också. Underbart, det är ju derbyvecka i stan. Häcken Blåvitt på Bravida Arena, biljetterna är slutsålda. På söndag är det dags för den påsksmällaren. Det blir givetvis vårt huvudsakliga poddfokus idag, men också ÖIS debacle, Gais-succé, Svennis-skalan och en hel del annat. Men vi börjar såklart med en spaning, för det brukar ju ni alltid komma hit med. Och ryktet säger idag, Linus, att det är du som ska leverera en gemensam spaning från herrarna Pettersson Troler.
Ja, vi konstaterade ju nyligen här innan vi började spela in att våra spaningar från förra helgen följer den här gången, så att vi känner att vi håller oss till en spaning den här veckan, så liksom säkrar vi upp lite.
Just det, förra veckan så var det ju att stjärnorna levererade och publiken svek, men den här veckan så har stjärnorna inte levererat och publiken, de sviker inte.
Nej, och det är mina spaningar, så där kan vi gå vidare.
Okej, okay, då tar vi nästa ämne. Skämt åsido.
Nej, jag trillade över en tweet på som handlade om nykomlingarna. Och en gammal artikel från Fotbollskanalen som berörde nykomlingseffekten. Och då hade de räknat ut att nykomlingarna i Allsvenskan brukar alltid börja extremt bra. Ta poäng de första omgångarna och sen liksom efter omgång 5-6 eller någonting så börjar de dala. De hade statistiskt bevisat det här. Och då slogs jag av att det här året är precis tvärtom. Alltså GIF Sundsvall står på 0 poäng efter 2 omgångar. Helsingborg står på 0 poäng. Och IFK Värnamo har plockat en ynka pinne mot Sirius senast. Så att ingen nykomlingseffekt i år. Det är min spaning från den här helgen.
Ja, det har du tagit med fan rätt nu när du säger det. För att det är ju förluster rakt igenom där i princip. Förutom den här kryssmatchen då för Värnamo mot Sirius där. Filip Troler, man brukar ju säga så här att det är dåligt att möta en nykomling i början. För då är de ju som bäst. Så att det här Linus refererar till har ju blivit liksom något slags liksom faktum som man förhåller sig till. Att det är jobbigt att ha de här nykomlingarna i början. Men det gäller ju inte längre då.
Nej, det verkar ju inte så. De har väl inte heller... Alltså Sundsvall har ju inte alls sett särskilt vassa ut. De var ju helt utspelade mot Hammarby och Värnamo och kryssar i sig. Det är väl de då som har liksom tagit sin poäng. Helsingborg kan man väl argumentera för att Blåvitt och Hammarby är rätt tuffa motstånd att öppna mot. Men känslan är kanske att det vi har varit inne på lite tidigare, att det skiljer sig mer mellan lagen och topplagen framförallt då. Så det blir kanske svårare och svårare här. Jag minns bara när Landskrona Boys i början på 2000 2000-talet gick upp och som nykomling sopade till Helsingborg med 6-2 i första och sen dansade upp i serietopp ganska långt in på säsongen. Och Sirius gjorde väl också någon sån för några år sedan när de kom upp och bara chockade. Men det känns som en svunnen tid.
Ja, du berör ju det där att det här kanske ändå är något slags exempel då på skiktningen inom svensk fotboll, att det blir avstånden blir större och större. Det är den ena tanken som jag spontant får utifrån vad du säger, Filip. Den andra utifrån vad du sa där, Linus, det är ju att det är skickligt spelat av IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild här att liksom rigga lottningen så att Blåvitt började med två nykomlingar. Ingen tänkte på detta.
Nej, det får man ju säga. Ja, ska man kommentera det? vad vill du att jag ska...
Ja, blir det som att du bekräftar det.
Jag vill varken bekräfta eller dementera de här uppgifterna. Nej. Som du kommer med.
Nej, men jag konstaterar bara helt enkelt att Blåvitt har inlett mot två nykomlingar. Med facit i hand var ju det jävligt bra att ha nykomlingarna i början.
Ja, och vi kommer väl glida in på det senare. Att också med facit i hand väldigt bra att ha dem nu med tanke på det spelschema som väntar. För att jag menar, hade de kammat noll i de här två matcherna med tanke på alla lag de ska möta nu på rad här, så hade det ju sett ruskigt tufft ut.
Där leder du oss in på derbyveckan helt enkelt, eller vårt derbyfokus här i podden då. För att det är ju så som jag nämnde inledningsvis att det är BK Häcken mot IFK Göteborg på Bravida på söndag på påskdagen. Och ni har ju precis kommit tillbaka till redaktionen här med varsitt välfyllt påskägg skulle vi kunna säga. Eftersom ni har varit ute på respektive lag träning. Om vi börjar med hemmalaget BK Häcken, Linus, vad hände på träningen idag?
Ja, vi kan väl börja med det allra hetaste, och det är ju att klubbdirektör Marcus Jordin bekräftar att andra generationen kommer uppträda inför derbyt med Vi älskar BK Häcken-låten som vi så mycket har hyllat i den här podden.
Ja, här får du nog ge en bakgrund till eventuellt nytillkomna lyssnare. Vad fan handlar det här om?
Nej, men vi för några poddar sen så diskuterade vi ju inmarschlåtar, och då Häcken har ju en låt, ja, den heter väl Vi älskar BK Häcken, eller vad heter den, av andra generationen, och den hade ju du, Robert, aldrig hört innan och var lite så smått skeptisk i podden, men sen under kvällen som följde så började du lyssna på den här låten och blev frälst, det är ju en underdrift snarare, och sen spelade de ju då live under premiärhelgen där när laget, både herrarna och damerna, hade hemmapremiär, då blev du seger. Och efter det konstaterade ju då Marcus Jordin att Häcken vinner alltid när andra generationen är på plats och spelar. Och då bekräftades det nu då att de även kommer spela inför derbyt. Vilket då innebär en Häckenseger.
Och på plats och spelar innebär då att de spelar, alltså de uppträder i deras VIP-lounge då.
Ja, på Bravida. På något, av dit jag då, har fått tillgång.
Ja, dit jag då efter att jag hyllade den här låten, nu är den enda journalist som har tillträde till Häckens VIP-lounge. Jag vet inte hur jävla stolt man ska vara över det, men jag är den enda journalisten i världen som har tillträde till Häckens VIP-lounge när andra generationen spelar, så jag kan dokumentera detta då. Lite avundsjuk på det är du, Filip.
Absolut, mycket avundsjuk till och med. Ja, du var väl där och filmade deras uppträde till och med och publicerade i sociala medier, och jag tyckte det gunga lite i liksom filmen, så jag såg lite hur du jobbar med det. Jag vet inte vad det är för takt, men någon
gång, ja, det var ju lite samba.
Ja, lite samba version. Det kändes som att Laul gunga fram där liksom. Så dock har vi inte sett någon dans än som du lovade att du skulle visa när de gjorde mål.
Jo då, jag var uppe och dansade 4 gånger när Häcken besegrade AIK. Det kan Linus Pettersson bekräfta, för han satt bredvid.
100%, ja, så var det.
Så att det är sanning.
Nej, men
skämt åsido höll jag på att säga, men faktum är ju då att det du säger här, Jordins, jag menar fotbollsvärlden är ju väldigt skrockfull, va? Så att finns det då 3 segrar när andra generationen har spelat där, 2 i närtid och 1 innan då tydligen, och att de alltid gör 4 mål, ja, tror jag nämnde också, va? När det här bandet då uppträder där i VIP-loungen, så tar de ju inte, missar de ju inte tillfället att bjuda in dem igen för att göra 4 mål och bli besegrad Blåvitt i det här.
Nej, det hade ju varit ett tjänstefel om man inte hade blivit inåt.
Det får man säga. Alla getingar är här, gula och svarta vi är. Tillsammans är vi starka, vi är från Hisingen. Häcken är vår goa gäng, när vi spelar vid i sväng. På väg mot höga höjder, mot Rambergets topp. Händer det något av värde på träningen, håller jag på att säga?
Nej, jag fokuserar ju mest på det, så att, nej, skämt åsido. De har haft lite sjukdomsbekymmer. Det har ju varit extremt mycket sjukdomsfall i Häcken de senaste veckorna. Det började då inför premiären där Erik Friberg och Frank Lintebo och Thomas Totland var borta, och sen var Alexander Jeremejeff och Leo Bengtsson borta senast, och det har varit ledare sjuka. Ja, det har varit extremt stor problematik. Nu är egentligen alla tillbaka, så att det var mycket glädjebesked inför derbyt. Det var bara Tobias Karlsson tror jag idag nu som är sjuk. Så att Häcken mönstrar ju i alla fall som det ser ut nu med några dagar kvar till derbyt. Bästa möjliga trupp egentligen. Och tränare på Mattias Högmo sa att det är ett extremt bra tryck på träningarna. Så han var väldigt nöjd. Han poängterade också att det kommer bli vattnas ordentligt på söndag.
Ska gå fort.
Det ska gå fort.
Ska vara jobbigt för Gustav Svensson att jaga på mitten.
Exakt, här. Så det var han log han glatt åt. Jag försökte få honom att säga att det skulle vattas mer än vad det brukar göra. Det vill han inte, så långt vill han inte sträcka sig. Nej, men det mest är, de hade två provspelare på plats från ASEC. Den här Elfenbenskustakademin som även Blåvitt hade tidigare. Häcken hade haft ytterligare tror jag, tre plats på någon U21-match tidigare.
Är det också samma spelare som snurrar runt mellan lagen?
Nej, det är det ju inte. Alltså,
nej, för jag tyckte mig se fyra provspelare
ja,
på Blåvitts
nej, jag
träning
tror då. Inte det är samma. Alltså, nu har vi inte...
Men de måste ju åkt tillsammans,
ja,
det är något
ja,
organiserat.
Precis,
så, liksom.
De har haft lag på plats som har varit uppe och spelat matcher i Stockholm först. De har mött Hammarbys, och vad kallar vi dem, farmalag, TFF.
Ah, ja, Täby-laget.
Exakt, så de har mött, och sen var de nere här och mötte Häckens P19 tror jag förra veckan. Eller något sådär. Och sen har de varit runt lite. Men grejen är så att Hammarby och Häcken framförallt har ju väldigt etablerat samarbete med den här akademin. Och framförallt Häcken då genom Gotia och sådär. Och det är väl där IFK också vill in liksom. Och, för det är ju många talanger som kommer därifrån. Det är ju Benit Raoré till exempel.
Ja, Hammarby har du ju Odilon och de här jätteförsäljningarna.
Exakt,
som de har
så
gjort.
Det är klart att alla tittar ju däråt. Liksom. Det är klart att Blåvitt också vill in där. Nackdelen för Blåvitt är väl att det känns som att liksom Häcken och Hammarby har första king på de egentligen bästa spelarna. Mm. Eftersom samarbetet är så pass etablerat. Jag vet inte om det är bestämt utåt att det är så, men känslan är i alla fall det.
De får liksom andra tredjehandssorteringen
lite
Blåvitt
så,
där.
Men det behöver inte vara fel heller. Liksom. Alltså, det kan ju vara... Vi såg ju till exempel, det är ju inte, men vi såg ju till exempel Alhassan Yusuf, han kom ju från ett helt annat ställe, men han var ju provtränare med Häcken först. Mm. Och de tyckte inte han var tillräckligt bra. Han kommer till Blåvitt, blomma ut och bli en försäljning. Så att det behöver ju inte betyda att man får de sämre spelarna, men i alla fall, jag tror det är lite svårt för Blåvitt att kliva in där för att det är så etablerat med både Häcken och Hammarby. Liksom. Mm.
Filip, du har varit på Kamratgården. Hur, om du nu får skjuta lite från höften här, hur såg de ut i förhållande till att det väntas en väldigt snabb och välvattnad plan som Linus berättade om här? Ja.
Nej, men jag tror såg jag inte, de hade inte en jättelång träning, jag såg inte hela träningen heller, men stora delar där det lirades på ganska små ytor, de avslutade med lite spel också på typ halvplan liksom. Jag tyckte de såg väldigt fina och rappa ut också, och det kändes som att utan att vara någon maxträning eller sådär, så kändes som att formen är god på den blåvita sidan också. Sen kändes som att de matchade ganska försiktigt, gamla gardet, de trillade av efter ett tag, skulle hålla sig i gymmet, en del spelare gjorde U21 match igår, så det var en hel del som saknades. Såg inte exempelvis Erik Sorga, Emil Salmonsson tror jag inte heller var med.
Sorga är det väl ingen som har sett på ett par månader?
Fast han
har gjort mål nu.
Ja, det är sant. Men jag tänkte i riktiga matcher.
Ja,
men han kanske är lite på gången då. Jag kan ju ändå tänka mig för honom, så du har haft en tuff tid. Någonstans inkörsporten till A-laget och att börja prestera där är ju 21 matcher, och gör han det bra där så är det väl ändå lite hoppfullt för både Blåvitt och honom att han kanske ändå är lite på gång i alla fall. Kevin Jakob tror också var tillbaka. Han deltog inte i träning, stod lite vid sidan när jag var där i alla fall. Men han spelade också match igår om jag inte har helt för mig. Och det är ju spelare, han har ju saknats här någon match, så det är väl också positivt, så det verkar som att det är fortsatt bra på skadefront och sådär i IFK. Annars var det ju de här provspelarna då, fyra från Mimosa, och de är tydligen bara 16 år gamla, hörde jag där uppe.
Ja, jag tror att Häcken har några på plats som är ännu yngre.
Ja, och med det i beaktning så tycker jag att de såg alltså väldigt intressanta ut. De här, om det är andrahandssorteringen, så är det en jävligt bra andrahandssortering. Kände jag, alltså såklart att man såg att det inte var färdiga seniorspelare, men det var mycket fin teknik, bra acceleration. De stannade kvar lite efter och körde. Tobias Sana var där och lekte lite med dem. Och spännande.
Finns det någon smärtgräns där, tycker ni? Hur unga spelare kan man plocka från Afrika till exempel? Då? Här 16-åringar, ganska unga killar. Ändå.
Ja, du får väl inte plocka dem förrän de är 18?
Nej, egentligen får du inte göra det. Liksom, och du får, framförallt får du liksom inte tjäna pengar på det.
Här handlar det väl mer om att som sagt, etablera samarbete och lite se vad som, alltså, ha koll på de spelarna som kommer upp. Men alltså, Häcken hade som sagt två mittbackar på plats idag. de ser, alltså det är bra kvalitet. Ja, alltså. Ja. Och de är, alla säger ju att, det, att de spelarna som kommer från den akademin är extremt välskolade. Mm. Så att det är ju, och det är ju inte konstigt att klubba blickar däråt. Liksom. Det är ju...
Nej, men det känns ju bara positivt det här, och samma för deras perspektiv också, för att komma hit, liksom, att det inte blir, skulle de en dag då värvas hit så blir det kanske inte den chocken när man ska, när de varit här och känt på det och fått vara i den miljön, och det är säkert en jättenyttig erfarenhet just när du ska in i liksom ett nytt system, en ny klubb, nytt land, ny kultur, liksom allting, så känns som att det bara finns att vinna på här för både spelare och klubb. Liksom. Mm.
Och tolkade jag det andra du sa rätt där, så var det precis som i Häcken då, att det är två fulltaliga trupper, det är ordinarie startelver som kommer braka samman mot varandra här på söndag.
Så förstod jag det som. Han är mycket Stare, han skyndar iväg rätt så snabbt där. Han pratar om lite saker, men inte det här definitiva truppläget. Tänker man ta det lite närmare match, men i och med att det var en hel del som saknades, men det var ju bara så här försiktighetsåtgärd. Inga liksom, ingen rapport om några nya skador eller sådär efter Helsingborg. Mm.
Jag håller på med, eller ska i alla fall börja med, ett ganska kul knäck inför den här matchen, eller till på söndag då. Ska ställa upp spelare mot spelare i en duell där man då ser vilken startelva som är bäst. Alltså man tänker sig Peter Abrahamsson mot Werner Hahn då, målvakt mot målvakt. Vem vinner den duellen? Och så vidare och så vidare, så får man ju fram en siffra då. Blir det 6-5 till Blåvitt, eller blir det 7-4 till Häcken, eller vad blir det liksom? För det blir ju 11 dueller då. Om ni får skjuta från höften här, vad tror ni? Vem, vad kommer jag, för jag har inte gjort det här än, så jag vet faktiskt inte själv, men vad tror ni jag kommer komma fram till? Vad kommer vi komma fram till? Vilka har den bästa startelvan?
Jag har ju tippat IFK Göteborg högre än vad jag har tippat VK Häcken, och det har jag i mångt och mycket gjort för att de har Marcus Berg, de har spets och de har en jävligt bra elva tycker jag. Jag tycker nog de har lite bättre elva, även om Häcken har sett väldigt fina ut hittills.
Men du tänker liksom 6-5 till
Blåvitt? Ja, det, jag förväntar mig en tight match, men jag vet inte vad du sitter på, Robin.
Nej, jag är inte klar än.
9-2 i huvudet på något håll.
Jag använder det som lite en del i tankeprocessen här, va? Och det är intressanta inspel här. Vad säger du, Linus?
Nej, men jag tror nog faktiskt också att startelvan är nog fördel Blåvitt ändå. Lite, jag tror alltså faktiskt det. Sen tycker jag nog ändå truppmässigt att Häcken har en bättre och bredare trupp. Mm. Men i det här fallet så tror jag nog faktiskt att du kommer väga över på Blåvitt. Det ska bli intressant, för de spelar ju två olika formationer. Mm. Så jag blir lite nyfiken på hur du ska liksom väga Häckens tre inne i mitt fält där mot Blåvitts två.
Man får ju pussla lite, ja, där liksom.
Blir det Gustav Bergen, ja, och Willemsson som ska då ställas mot varandra? Om du, du har ett pussel.
Jag tror snarare att det blir Willemsson och spets, vem som nu blir spets då i Häcken.
Ja, blir det Jeremejeff.
Blir det Jeremejeff eller blir det Sadik liksom, som gjorde två mål. Så det blir de som går mot varandra. Sen får jag väl ta Marcus Berg då, eftersom han ofta droppar i sin anfallsroll, så blir det han mot Häckens, han mot Rygaard exempelvis då mot Häckens tia liksom, och så tar man kanterna mot varandra, och så tar man de två sittande mittfältarna mot varandra. Så får jag göra, ja, eftersom de har lite olika formationer. Om det nu inte blir så att IFK Göteborg, det vet vi ju inte, för Stara har ju pratat om att det finns liksom en startelva för gräs och det finns en för plast, och den för plast är ju mer åt 4-3-3, så det är inte helt omöjligt att IFK Göteborg skulle kunna spela 4-3-3 heller, särskilt som Willemsson har ju inte gjort så jävla mycket hittills. Nu vet inte jag det, vad tror ni om det? Kan han ändra 11 Stara inför den här matchen, eller håller han fast vid det som varit? Alltså formation, tänker jag.
Ja, jag känner nog spontant att har man börjat serien med att vinna två matcher, har 6 poäng av 6 möjliga, och man får ju ändå säga, i alla fall vad jag har sett, så har det ju varit mycket 4-4-2 under försäsongen. Det har inte varit så mycket det här 4-3-3 som det kanske snackades lite om. Spontant tror jag att han håller fast vid det. De har hittat, det har kuggat i fint där nu. Jag tror att han håller fast vid 4-4-2.
Mm. Vi ska titta lite närmare på derbylagens form inför den här matchen, och det ska vi göra genom vår alldeles egna betygsskala då, utifrån senast spelade match, våran så kallade Svennisskala, där vi plockar ut 3 spelare enligt kriterierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Den så kallade Svennisskalan då, som sagt. Och jag har då fått äran att bedöma som ju var i Örebro och mötte Degerfors, som inte kunde spela på sin hemmaplan utan de fick spela på Bern Arena på Plasten där, och de vann med 2-1. Och jag skulle säga att i den matchen så var det framförallt mittfältet som vinner den åt Häcken, för de har mängder av chanser framåt, borde definitivt gjort fler mål men missade väldigt mycket chanser, därför blir det svårt att ge för höga betyg åt anfallsspelarna. Utan det var som sagt mittfältet här då. Och den här gången så tycker jag att Gustav Berggren, han var bra. Mikael Rygaard som får lite revansch här, han var mycket bra. Och sen går det då förstås inte att bortse från matchvinnaren Ibrahim Sadiq, tvåmålsskytten. Han är mycket, mycket bra. Han brände visserligen då en hel del chanser, men jag noterade hans första touch, framförallt hans nedtagningar, otroligt mjuka och fina fötter. Så att det här framstår ju allt mer som ett fynd. Och noterbart var också hur tränaren då, Per-Mathias Högmos, första kommentar till Häckens hemsida. Den lyder så här. Det var mycket härligt att se laget idag. Vi spelade ut Degerfors hela matchen. Vi var duktiga i pressspelet och vann tillbaka bollar. Att Högmo säger det i en match där Alexander Jeremejeff inte spelade, det tycker jag är intressant, eftersom vi vet att Högmo vill ha snabba spelare som klarar att göra det här pressspelet då. Och det tror jag IFK Göteborgs backlinje kommer att få känna på Bravida i derbyt. De kommer sättas under press, stenhård press av Häckens anfallare helt enkelt. Så att utifrån Häckens perspektiv så var det här en mycket, mycket lyckad match. Vad säger ni om analysen?
Jag håller med om analysen. Jag såg också den här matchen. Jag är förvånad över att du kan ge Rygaard så högt betyg. Jag tror inte han kunde få höga betyg.
Rygaards revansch!
Ja, precis. Det är väl det. Nej, men sen rent spontant, fan, om inte kanske det passar bättre blåvitt att Jeremejeff startar ändå lite mer tyngd och statiskt än den här liksom illern som Sadiq har visat sig vara. Det känns som att han skulle kunna göra det jävligt jobbigt för Kalle Johansson, Bjärsmyr och gänget
där. Ja, du är ju inne, Linus, på att Jeremejeff kommer starta där då, men då tappar de ju den delen liksom, som Linus också är inne på, och som ju Högmo lyfter här efter Degerfors-matchen, deras extrema pressspel de får med Sadiq.
Ja, nej, men att tolka, jag tyckte han mönstrade en startelva idag som var den samma som startade i premiären mot AIK. Och då går Leo Bengtsson in igen och Jeremejeff in igen. Och det är, alltså för mig är det en ganska väntad startelva. Jag kan inte se att han bänkar Jeremejeff när han är tillbaka efter att ha gjort hattrick mot AIK. Jag kan inte se det.
Och istället, det hade varit ett starkt ledarskap.
Det hade varit extremt. Alltså, och sen tror jag att man kan resonera som så här, är det ju perfekt att ha Sadiq och kasta in i en andra halvlek när då Kalle Johansson och Bjärsmyr de kanske börjar bli lite trötta och man antingen ska kontringsspela liksom för att behålla ledning eller jaga ett mål. Så jag tror att Jeremejeff startar. Det vore väldigt, väldigt konstigt annars.
Visste Högmo att du skulle komma på träningen? Jag tänker att det kan ha varit en krigslist där också.
Ja, men han är ju ett geni i Högmo kanske. Vem vet alltså. Nej, jag tror inte. Jo, han visste att jag skulle komma på träningen.
Ja, det har du svaret.
Det visste han faktiskt.
Men jag håller med. Sadiq gjorde ett fint inhopp då mot AIK. Eller, alltså, man såg hans kvaliteter där också, att han är en jobbig jävel liksom att ställas mot, kanske framförallt då när man är trött som motståndare.
Ja, och imponerande att bara kliva in och göra två mål. Vi har den pressen på det. Ja. Okej, Jeremejeff är för sjuk. Han gjorde hattrick plus en assist i premiären. In och ersätt honom här nu liksom i en liksom, och sen när det börjar gå lite emot, och jag menar fan, Degerfors kunde ju avgjuta den här matchen, de har ju ett öppet mål precis innan Häcken gör liksom 2-1 målet. Så jag tycker det var extremt imponerande av honom att bara kliva in och göra de två målen. Sen hade jag nog petat bort Gustav Bergen och satt in Samuel Gustafsson i din betygsskala istället. Jag tycker han har varit fruktansvärt bra när man liksom blickar över de här två matcherna. Jag fick mycket skit för att jag var hård mot mittfältarna efter premiären, men efter att ha sett dem över två matcher, så de tre tillsammans, alltså fruktansvärt bra.
Två plus nu från er, eller två starka fyra.
Nej, men de klättrar på betygsskalan.
Men det var precis som jag inledde med det där, det är mittfältet som vinner matchen åt dem, men jag tycker att den här matchen är lite för lätt för Samuel Gustafsson. Alltså han är ju den lite den som ligger mest defensivt, som defensivt ankare av de här tre, och i den här matchen var det, till skillnad från AIK där vi hade med Gustafsson på Svenningsskalan, här var det mer än då liksom deras spel framåt, Berggren och Rygaard. Så att jag resonerade själv i de banorna. Jag tycker också som Gustafsson har varit otroligt bra, men den här matchen är lite för enkel för honom för att han så att han sticker inte ut på samma sätt som de andra. Men en bra invändning. IFK Göteborg idag, om vi vänder oss till det andra derbylaget här då, så vann ju med 1-0 borta mot Helsingborg på Olympia. Vad säger Svennis-skalan där, och hur ser blåvitt ut inför derbyt spelmässigt? Det får du ta, Linus, för det var du som bevakade den matchen.
Ja, men alltså, de såg väl ut ungefär nu som de gjorde i premiären, tycker jag. Och ungefär som man förväntar sig att de ska se ut. Starka, stabila, kompakta. Jag vet inte, Helsingborg hade ju lite halvchans och ett litet tryck. Det var ju 8 tilläggsminuter i slutet. Då blev det faktiskt lite oroligt. Men överlag så tyckte jag de hade liksom kontroll på matchen. Men skapar och liksom blixtrar inte till speciellt mycket offensivt. Det är ju igen Marcus Berg som gör ett mål som bara ser så enkelt ut, och det är klart att försvararna gör det dåligt och faller ifrån, men det visar också vilken enorm respekt motståndarna har för Marcus Berg, att man låter honom göra en sån typ av aktion. Så Blåvitt ser stabila ut, men utan att liksom glänsa.
Jag ska komma med lite inspel där, men jag tänkte att vi kan vänta, och det får du också göra, Filip. Jag kan vänta, jaha, vänta till Svennis-skalan är levererad.
Så. Ja, okej. Okay. Ska jag börja med den?
Ja, vem var bra?
Bra var Gustav Svensson. Vi hade ju med honom extremt mycket högt upp förra efter premiären, och jag tycker det är intressant att se nu på riktigt. Vi tyckte han var, eller framförallt jag tyckte han var extremt svag under, när han kom tillbaka förra hösten. Nu ser han ju ut som den Gustav Svensson man är van att se. Dominant på mitten, vinner bollar, och nu gjorde han till och med assist till Marcus Bergs mål.
Ja, där måste där, så den assisten.
Nej, men när Gustav Svensson börjar göra assist också, då det är grymt. Så för mig var han bra.
Och vem var mycket bra?
Kalle Johansson. Jag tyckte han var okej i premiären också, men lite så här kantig kändes han då. Det var lite, styrdes lite bollar på alla möjliga kroppsdelar, och det var nära något självmål någon gång. Nu tyckte han var stabil matchen igenom. Hemma i Helsingborg igen på gammal bekant mark tyckte han gjorde en kanonmatch. Så han förtjänar verkligen att lyftas fram. Mm.
Och jag är beredd att ta gift här utan att jag vet det på vem du kommer av som mycket, mycket bra. Men låt höra.
Det går ju inte. Vem ska man ta liksom? Alltså Marcus Berg är ju, han bär ju det här laget. Och jag tycker liksom, jag frågade Jörgen Lennartsson, Helsingborgs tränare, efter matchen så här, vad tycker du om Marcus Berg, och liksom, hur förbereder man sig på att möta sådana spelare? Jörgen bara suckar, alltså allt är ju redan sagt, så är inte allt redan sagt om Marcus Berg? Och lite så är det ju, men samtidigt går det inte komma ifrån att han är så fruktansvärt bra. Han har liksom varit inblandad i alla IFK Göteborgs mål hittills. Och är bara fantastiskt bra.
Vad tror ni IFK Göteborgs fans och IFK Göteborgs ledning kände där i första halvlek mot Helsingborg när han går ner på knä och behöver läkarhjälp, och man har inte riktigt fattat att det är armen som är problemet?
Nej, alltså jag var inne på Twitter precis strax efter och såg bara att Pontus Wernbloom hade twittrat nej, nej, nej. Jag kan inte svära på att det var kopplat till Marcus Bergs situation, men det var ändå ganska synonymt för den, för att hade han gått sönder. Nu var det bara en nerv i armbågen som liksom smärtade, men hade han gått sönder, med tanke på också hur svag Willemsson är, vi har pratat om Sorga. Ja. Alltså han är så viktig för det här laget. Alltså.
Inspel på Svennis-skalan där från dig, Filip. Har du något?
Jag har
döma ut Linus.
Ja, den här gången så ska jag klappa honom rejält på axeln. Jag har tagit ut exakt samma trea, jag hade tagit i exakt den ordningen. Så det är bara han har bättrat sig där, då kan vi konstatera. Men
han blev så nöjd så han själv applåderade.
Nej, det var spontant. Det var du.
Och sen nej, men bara flika in, det jag tycker Blåvitt gjorde mycket bättre i den här matchen var att de var mycket mer kompakta. Vi gav ju dem lite skit där för att det var öppna spel där emellanåt mot Värnamo. Den här matchen tycker jag under 90 minuter HF har ju inte någon riktigt farlig målchans vad jag kan komma ihåg. Jag tyckte det synkade mycket bättre, och återigen Kalle Johansson växte, han tog bort allt liksom som kom in i straffområdet, även när det var forcering och sådär. Och målet Marcus Berg, det är den respekten. Ali Suljic, han faller av liksom, för de väntar på, nu kommer Marcus Bergs genidag här, nu kommer passningen liksom. Så kan han istället promenera och göra målet. Så. Nej, men det är superanalys av Linus.
Oj. Ja, men då får jag såga den då. Det har jag inga problem med. Nej, men jag hade nog försökt på de tre få in målvakten faktiskt, Werner Hahn. Min bestämda uppfattning om målvaktsspel, det handlar inte så jävla mycket om spektakulära räddningar, utan det är när man liksom uppnår den där känslan att det aldrig blir någon så här missförstånd, eller att det aldrig blir någon så här konstigheter på inlägg eller på fasta situationer, utan det känns som att allt det där flyter och fungerar jävligt bra. Det var ju trots allt en ansenlig mängd bollar in mot straffområdet, och jag upplevde inte att det blev otryggt, osäkert en enda gång, och när den känslan infinner sig så vill jag hävda att då handlar det väldigt mycket om hur målvakten agerar. Det är liksom han som antingen kan sprida osäkerheten eller skapa tryggheten. Det utgår liksom från målvaktens agerande. Så att jag, utan att vara har han egentligen, för jag tror inte han gör det, han gör inga kvalificerade räddningar, han behöver inte göra det, så blir jag faktiskt väldigt imponerad av honom utifrån det perspektivet.
Ja, och framförallt tyckte jag, alltså jag berömde Werner Hahn redan efter premiären, och då tyckte jag framförallt det var hans spel med fötter, vilket som han har pratat om själv är hans stora styrka, som imponerade och till och med liksom tyckte jag då såg ut att vara, kunna bli ett anfallsvapen. Han hade någon extrem boll till Willemsson i djupet den matchen. Och precis som du är inne på, jag tycker han över båda de här matcherna har varit extremt stabil, bra i luftrummet. Det har inte varit några konstigheter liksom. Mm. Sen tycker jag nog att han bör behöva rädda någon boll kanske också för att kliva in på betygsskalan. Men jag håller med dig, jag instämmer.
Det smittar ju verkligen av sig på. Alltså, Anestis, vad gör man ska göra den jämförelse? Anestis gjorde ju många så här liksom superräddningar. Men det var ju lite, det kunde hända lite vad som helst. Det var rätt ofta, det var de här misslyckade korta passningar, och det kändes lite som att det spred en osäkerhet i hela backlinjen, och det förmedlar ju han på ett helt annat sätt, det lugnet. Så det får väl ge dig lite beröm också, Robban, en bra spaning. Men jag tycker också som Linus, han får några räddningar får det vara innan han tar sig in på en sån.
Ja, det var helvete vad generös du var idag, Filip. Det klädde inte riktigt, men vi tackar. Har ni något mer inför derbyt, eller ska jag gå på den skarpa frågan till er hur ni tror att det slutar?
Nej, men jag tycker bara man kan, vi kommer nog glida in på det i materialet som vi gör inför veckan, men jag noterade i liksom statistiken att BK Häcken har haft 41 avslut på två matcher. 41 avslut. Det är en helt sanslös statistik.
41, för jag som inte förstår.
Precis. Bra att du upprepar.
Ja, det är på de två första matcherna. Ja. Alltså. Ja, det, då kan jag ju hjälpa folk som har problem med räkningen då, att det är ungefär 20 avslut per match.
Ja, och det är de bäst i serien. Och bara för att liksom jämföra, IFK Göteborg har haft 15.
Men var 30 av dem har avsluten mot Degerfors eller?
Förtäller inte historien.
Okay. Vad sa du att Blåvitt hade haft? 15?
Ja, de är ju, enligt White Scouts statistik. Och Häcken har ett expected goals då, förväntade mål på över 6. Och de har ju gjort 6 mål också.
Det är ju
intressant. Det är en helt otrolig offensiv som de har visat upp. Vi har pratat om ÖIS superoffensiv mer gånger än vad vi borde i den här podden kanske. Det får säga. Men de här siffrorna och det Häcken har visat upp i de här två första matcherna är faktiskt imponerande. Och det ska bli intressant att se hur IFK Göteborg tacklar det på, som jag har varit inne på, en bra vattnad konstgräsplan på Hisingen. Nu har de fått spela två matcher på gräs, passar Gustav Svensson till exempel alldeles utmärkt. Nu ska de ställas mot liksom det här fartfyllda och offensiva Häcken på en konstgräsplan. Det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar det.
Men innan man började med XG och så, som är ett intressant mått då, alltså hur många förväntade mål, då pratar man ju om det här utifrån hur många avslut då, och du kommer till att man behöver ungefär liksom 3 målchanser för att göra ett mål. Nu är alla de här avsluten du refererar till är väl inte direkta målchanser.
Nej, nej, nej.
Annars skulle man kunna säga att de då ska göra 13 mål om de liksom har 40 chanser, och det har de ju inte gjort.
Men
det här är
jag har inte närstuderat avslutet, men jag bara liksom studsar på den siffran som är extrem faktiskt.
Utifrån detta då, hur går det? Vilka vinner? Hur går det sluta där?
Jag tror att Häcken vinner. Det känns som att alla liksom faktorer som man väger in med konstgräs, med liksom fart och offensiven och allt det. Jag landar i en Häckenseger.
En uddamålseger eller?
3-1.
Bra, fick vi ett tips. Filip?
Kryss är alltid väldigt tråkigt, och det känns som att det lyfter mer om någon av dem vinner, men jag tror ändå att Blåvitt känns så pass välmående nu att de lyckas buffla till sig. De kommer ha stort publikstöd också. Bravida är utsålt med 5 dagar till match. Det är ju också, får man ju säga, även om en liten arena, så är det jävligt kul att det är liksom puls i stan, och Blåvitt-supportrarna var många ner i Helsingborg och sådär, och de kommer ju ha ett övertag på läktaren, och med det och plus att de är kompakta och Marcus Berg är hel, så tror jag de fiskar till sig en pinne.
Jag är beredd att skriva under på det, Filip. Jag tror att det blir 2-2. Det brukar jag tippa när det är derby. Jag tycker jag kommer ju från liksom i Stockholm där det var derby mest hela tiden, eftersom där uppe är det ju 3 lag till skillnad från 2 då. Och de slutade ta med fan 2-2 hela tiden. Så jag säger att sluta 2-2 här också. Det är ett bra derbytips.
Ja, alltså det var ju något ett tag när alla derbyn slutade kryss. Ja. Vi var ju, alltså, om vi kollar Häcken Blåvitt då, det var ju någon sån riktig
kryss. Ja, så det också sån helt sjuk under några år. Liksom. Det var bara kryss. Liksom. Ja.
Sen har ju Blåvitt haft det svårt på Bravida också. Jag tror de har en seger. Vi kollade väl det nyss, var en seger på 6 senaste. Nej. Och med tanke på det vi började alltihopa med, att andra generationen ska uppträda inför, så liksom väger det över, tycker jag, för en Häckenseger.
Vår chef sa till oss, han tyckte vi skulle ha tydligare övergångar, men den här kan han fan inte klaga på. För nu ska vi gå rakt in på ÖIS som har förlorat mot AFC med 4-3, en målrik historia, vilket innebär att ÖIS då har släppt in 6 mål på 2 matcher om jag räknar rätt. Och det blir man ju inget topplag av, Filip Trollér. Vi ska redovisa Svennis-skalan strax, men vad fan är egentligen problemet med försvarsspelet?
Nej, det är som du säger, vi snackar ju lite om det, Robban, att de bästa lagen och de som hamnar i topp, de gör det oftast att man har ett solitt försvarsspel snarare än att man har ett sprudlande anfallsspel. Sen vet vi ju nu med Dan Ivarsson att det är inte ÖIS melodi, och det får väl någonstans hedra dem. Men försvarsspelet, framförallt första 25 minuterna, de kunde leta under med 5-0 kändes det som, och ja, egentligen hela matchen, eller ja, fram till en bit in i andra halvan, det är total katastrof. Det är, alltså, man ska inte ta i för mycket, men jag gör faktiskt det.
Det gjorde du precis, kan jag meddela.
Man måste göra det. Och problemet som jag ser det är väl att i den här matchen i alla fall så lämnades trebackslinjen alldeles för ensam. Det blir enorma hål bakom deras wingbacks med Bärkroth och Hampus Dahlqvist som är väldigt skickliga offensivt, men de hamnar inte riktigt rätt i det defensiva arbetet. Och den här trebackslinjen där Marcus Haglin-Sangré som i fjol var centralt ankare i den, han nu spelar till vänster. Det känns inte som att det synkar. Arvid Brorsson som ankare då istället, nej, det funkar inte. Och det blir mycket löpningar mot Haglin-Sangré, och är det någon svaghet han har som annars är en jävligt bra superettan mittback, så är det lite när det kommer fart. Och AFC tilläts komma med fart och sen sätta inlägg och sådär, där de låg helt fel positionerade hela försvarsspelet egentligen. Så man har ju sett under försäsongen att försvarsspelet inte har suttit, men att nej, det ser riktigt illa ut alltså.
Men när man har den här fotbollsfilosofin som Dan Ivarsson representerar, då brukar man ju liksom inte, då brukar man ju tycka att om det blir för mycket situationer mot försvararna och så, alltså det är egentligen inte det som är problemet, utan då är det liksom att anfallsspelet i helhet från anfallarna till och med, att där inte fungerar liksom, att egentligen där startar det och det funkar inte. Är det bilden du har också av ÖIS, eller att det är genomgående i laget som inte sätter defensiven?
Ja, men lite ändå, det får man ändå säga, man ska inte bara liksom skylla backlinjen, utan de hamnar lite fel hela tiden. Och sen AFC kör ju väldigt, som Daniel var inne på inför matchen, han trodde att det skulle bli en svängig match, det blir en svängig match, de kör mycket man-man och är väldigt så offensiva i sitt försvarsspel, men det känns som att det inte riktigt, nej, det kuggar inte riktigt i, och och det blev alldeles för stora hål på för många ställen, och AFC var, ja, hade de lite mer skärpa så hade liksom matchen varit helt över. Sen blir det ju en riktigt dramatisk upplösning på det tack vare den mäktiga offensiven där.
Så då finns det hopp om att få ihop en Svennis-skala här ändå med bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Annars vet jag inte, han gick att vända på den eventuellt då med att det var mycket, mycket dåligt istället. Men det har ju Svennis aldrig sagt. Så att,
vi får hålla fast vid det här. Det var någon ÖIS som skrev till mig på Twitter, om jag skickar en röding så skiter vi och tar upp den här matchen överhuvudtaget. Det var halvleken där. Så,
ja, det tog du emot, eller?
nej, så jobbar vi inte. Men så lyfter
så måste du förankra, vet du?
Ja, nej, men...
ja, jag tänker vad vi har kunnat göra.
Vi har cashat in här.
Så, och bara glömt det.
Nej, det var ju tråkigt. Vi måste ha med dem i både med- och motgång.
Vem var bra då?
Jag tycker att Daniel Paulsson var bra. Han är fortfarande ineffektiv. Han spelar ju som någon form av falsk nia, och det finns mycket som saknas i det. Men jag tycker när ÖIS hamnar i underläge, när ÖIS hänger mot repen och känns liksom slut, så tycker jag ändå att det är han som faktiskt, vilket passar bra i och med att han är kapten och det är någonstans hans skyldighet, men i spelet så driver han på, han tar inkast snabbt, han visar vi är inte upp liksom. Han med mentaliteten där, och jag tycker också att han har många lyckade aktioner, framförallt i andra halvlek där han kombinerar lite fint. Det gör att han var bra ändå, tycker jag. Mm.
Och vem var mycket bra?
Det får jag ge Alexander Ahl Holmström, en av inhopparna. Han har ju spelat i AFC tidigare, kom in och erbjöd precis det som ÖIS annars saknar lite grann. Den här tydliga boxspelaren, inte liksom magnifik i spelet som så, men han var och röjde och stöka i straffområdet hela tiden, och hänger ju också ett mål, viktigt för honom, viktigt för ÖIS att han liksom börjar varva igång, och han ser väl ändå, alltså, betydligt bättre ut i det här inhoppet än det han gjorde mot Halmstad.
Men du ser en växande kommande potential i honom. Jag minns att jag såg, tror jag såg hans debut en gång i tiden för Kalmar FF. Det är ju ett par år sedan nu, va? Då var han ju mest lång, va? Så att, nu har jag inte sett han på ett tag, men där finns en potential alltså.
Ja, men det tycker jag. Och han var väldigt skicklig förra våren i AFC. Han kom ju in där och gjorde mycket mål och blev otroligt skadad. Annars hade han ju landat på en betydligt högre notering än vad det blev, 8 mål för honom till slut. Han ledde ju skytteligan en bit in på våren. Han har ju boxkvalitet och han är jävligt stark och liksom just ÖIS, som det kan bli lite smått ibland att ha det alternativet, och som jag ser det med lite mer träning och sådär så kommer han absolut konkurrera med plats i startelvan.
Och vem var då mycket, mycket bra?
Det var Kevin Ackerman, ytterligare en inhoppare. Han gjorde ett ruskigt fint inhopp, och jag vill faktiskt, jag skulle nog säga att man får tillägna hela ÖIS uppryckning på något sätt, var det han som på allvar drev, kom in, var snabb i vändningarna, fick fart på bollen, han gör 4-2 reduceringen om jag inte minns fel, ett bra skott, tog avslut, alltså det var ju Kevin 2020 som kom in, han verkar verkligen vara på gång, så även om Daniel gillar Erik Nolgren och det är en tränarfavorit så precis som många andra har dryftat sina åsikter på Twitter och sådär, att nu måste Kevin in, jag håller med, det är nog dags att spela in Kevin nu, för nu är han verkligen på gång.
Det är ju fantastiskt om han hittar tillbaka till den liksom talangstatus han en gång hade liksom, för det var ju ett jättenamn en gång i tiden, och sen så finns ju den historien kring honom då som ju är rätt lång, men det är ju häftigt om han är på gång, Linus.
Ja, och han gjorde en mål i någon U21-match häromdagen tyckte jag, om jag inte såg fel i flödet. Och det sjuka tyckte jag, det var till och med som jag tror kommentatorn sa det, för jag hade halvt öga på den matchen där. Han är bara 20 år.
Ja.
Och det är helt otroligt. Kommentator sa det, han är 20 år, men det känns som att han har varit med i all evighet. Alltså han är 20 år, killen. Alltså det känns som att han har varit med i 10 år liksom. Och det har han ju på nästan ett sätt och vis, för att han var så uppsnackad så tidigt. Men jag menar, hans karriär har inte börjat än. Och det är otroligt när man tänker,
nej, det får man inte glömma.
Sen har ju allt han har gått igenom, det vore verkligen häftigt om han fick blomma ut igen, för han har ju en extrem potential.
Vad tror du nu då inför ÖIS nästa match här? Blir det fokus på att sätta defensiven, eller kör man bara på?
Ja, de kör väl på, men det är klart att de måste, det vore tjänstefel liksom att inte prata mer och fila mer på det här, för det kan liksom inte få se så ut och att man inte gör något åt eller försöker göra något åt det. Sen vet man, det kanske bara handlar om och liksom detaljer, det är inte så att de ska riva upp himmel och jord för det här, utan ÖIS ska ju fortsätta vara det ÖIS är, men de måste vara mer noggranna och justera det där. Men ja, hemmamatch mot Öster härnäst, troligtvis på gräs om de får spela på Gamla Ullevi nu. Det kommer bli en helt annan match än AFC, så ingen panik i rödblått.
031 fotboll presenteras i samarbete med Möbelmästarna. Just nu får du 10% rabatt på ett helt köp när du uppger koden GP10. Möbelmästarna, vi är vad vi heter.
Du ska få fortsätta hålla låda här, ja. Filip, för att vi har ju en Gais-succé att prata om också, får man väl ändå kalla det, när de nu stormar fram i en av svensk fotbolls lägre divisioner. 2 raka segrar. Vilka spelare ska hyllas och hur såg det ut?
Det Gais-tåget, det är precis, de rullar vidare nu, och det var ju fan karnevalstämning på vad heter den, jag minns faktiskt inte vad den heter exakt i Trollhättan, men Gaisarna åkte upp och de var väl en 700-800 man, och det var ju det där, den typen av stämning, det är inte ofta ettan serien får vara med om. Det
tidig karneval alltså i Trollhättan.
Ja, men och fin tif och jag fixade dem också, och det var allting kom bli bra till slut liksom. Det är lite så vad temat på det, tror jag. Och,
det var ett jävla tryck på läsningen på det också, så att det ligger något i det. Det är stort intresse för Gais. Ja. Det kan ju vara roligt för dem att veta. Alltså det är fler som läser om dem än som läser om de andra lagen nästan.
Ja, men de har känts jäkla som de är heta nu. Det blir mycket läsning när det går bra för våra lag generellt, men det känns som att Gaisarna kanske suktar verkligen, och jag har sett också folk som har skrivit på sociala medier så här, de har börjat liksom så här, men fan, komma ner i ettan, det är ju det bästa som har hänt oss ju liksom. Fan, vi ska ner här och det
inga halvtomma glas här, inte. Fan, här är de fulla.
Ja, men de hämtar kraft i det här, och jag tycker det är jävla skönt hur de har anammat det liksom, för det känns som att många klubbar, är du ner på ettanivå, då börjar det dö av. Jag tycker det är en jävla styrkedemonstration att vara 700-800 man som åker upp och som liksom bombar liksom i sången så här på. Så de ska väl faktiskt hyllas lite grann för den inramningen. Och Gais gjorde ingen märkvärdig match mot Trollhättan. Det var mycket gris och mycket kamp och sådär. Men de tar 3 poäng och 6 av 6 möjliga. Det är ju hela, det är ju kanonstart.
Mm. Var fansen med på Svenneskalan där? Var det de som fick bra eller? Eller mycket bra eller mycket bra till och med?
Ja, de hade nog tagit det högsta faktiskt. För om man ska fjäska lite. Nej, det ska man inte göra. Men de gjorde väldigt bra insats. Men vi håller väl oss till spelare här på Svenneskalan.
Låt höra.
Jag säger att Filip Gustafsson var bra. Det var många som var kritiska till honom. Jag var också lite så här i början på försäsongen, såg inte jättebra ut, hade väldigt svårt med bollbehandling, kändes inte som att han hängde med i tempot och jag tänkte där kommer Noah Jatta liksom ta en plats så småningom, men han har varit Fiddes val och matchen mot Trollhättan var hans bästa insats i Gais, tycker jag, utan tvivel. Han städade och det kändes som att han var den matchbilden passade honom väldigt väl, där det var mycket kamp och sådär, och han lös verkligen. Han hade inte varit 2 andra som var väldigt bra, så hade han varit högre upp.
Okej, okay. Och vem var mycket bra?
Det var Harun Ibrahim. Där har vi ett av Göteborgs fotbollens absolut mest intressanta råämnen. Alltså, han är 19 år. Vilka solorider han drar ut på, vilka vändningar han har, flink i fötterna och klok. Och, alltså han känns så mogen trots att han är 19. Och, jag har sagt det många gånger tidigare, kan Gais signa honom, han har väl kontrakt över detta året också tror jag, men kan de signa honom på ett längre så kommer Gais göra en stor fin försäljning där.
Men han har utgående under 2022 alltså?
Jag tror han har kontrakt över detta året och jag är lite osäker på det så jag kan inte svära på det, men jag tror att det är utgående efter den här säsongen. Det borde verkligen vara prio att försöka signa upp honom lite längre, men han gjorde en kanonmatch, gick in och tog vänsterbackspositionen. Och det fina med honom är också att han kan spela typ var som helst. Han är så många, han kan spela 8, 6a, ytterback, ytteranfallare liksom. Han är grym.
Det låter som en jävulisk diamant.
Ja, jo, men det är det du får. Jag vet inte, du har ju också sett Harun.
Jo, men vi snackade upp honom lite. Ja. Han var ju ganska uppsnackad precis innan kvalmatcherna i fjol. Ja. Och då pratade vi ju med rätt många runt honom sådär, och alla hyllade verkligen honom. Mm. Från tränare och spelare också liksom, till vilken råtalang det här är. Och just det där är ju häftigt som du är inne på, att han kan spela egentligen precis vad som helst. Mm. De kan bara kasta in honom någonstans och han är liksom, han är grym. Så att, nej, jag håller bara med. Jag har bara hört gott om honom och nu gäller det att vårda och behålla honom.
Ja, det gäller ju att skriva det där kontraktet framförallt, för att jag menar om klubbchefer hör trollerkyllningar där, så han är ju snart såld och då blir det inte så mycket pengar om man inte har något kontrakt.
Nej,
och ändå fanns det då en Gais som var ännu bättre enligt Svenneskalan då, mycket, mycket bra.
Ja, det var det faktiskt. Det måste vara Emin Grostanic. Han dunkar in en frispark från 40 meter. Riktig projektiv.
40?
Ja, men det är nog, vi snackar nog fan med 40 alltså. Kanske 35-40, någonstans där. Målvakten gör ett ganska svagt ingripande, men det är ju en riktig hästspark. Alltså bollen wobblar åt alla håll och kanter. Han har ju varit i Gais och elitfotbollen i rätt många år nu. Fan, jag visste inte att han kunde skjuta på det sättet, men han bombar iväg en projektil mot Oddevold också. Jag tänkte, jävlar, har han tränat frisparkar under vintern? Eller, men han sa ju, nej, jag har inte tränat någonting på det, men jag skjuter mycket när vi kör tempospel och så. Jag tycker det blir mer och mer sugen. Jag bara bombar. Jag siktar inte överhuvudtaget. Jag bara bombar. Liksom. Och det är ändå nice. Liksom. Så han har lite så Roberto Carlos frisback där. Det var
det inte du som skulle hålla ner jämförelserna lite här? Nu är vi inne på Carlos.
Utöver den fina frisparken så tycker jag också att han gör en klanderfri insats defensivt i den här matchen där de utsätts för väldigt mycket dueller och sådär, så håller han hela tiden ihop där han kommer in. Är liksom lite smartare än motståndaren, lyckas hela tiden få motståndaren ur balans, vinner dueller och gör att Gais kan återta initiativ och sådär. Det har ju varit lite så här, ska han vara kvar, vill han vara kvar, mycket sur om honom under försäsongen. Känns som att nu har det landat lite och han spelat ihop sig med Axel Norén där bak och känns som att de har hittat en fin kemi. Och, ja, han stod och ledde segersången framför fansen där efter slutsignalen.
Sen så har vi ju ett Utsiktens BK som har haft sin hemmapremiär och besegrat BP med 3-2. Vi ska väl inte väckla in oss för djupt i den matchen, Filip. Men har du en svenniskala i det där också, eller vad vill du säga om den?
Jajamän, så nu lyssnar vi på mig här igen. Jag vet vad jag tuggar.
Ja, ja, du har hållit låda här nu i en kvart snart. Ja,
Linus får snart ta över. Jag får sitta och viska till Linus.
Jag kan ta över här. Lukas Hedlund. Vad är det jag har suttit och sagt i den här podden?
Har du verkligen sagt något om honom? Va? Ja, det har du. Jo, ja, du hade att du tyckte han skulle vara i startelvan.
Nej, att han kommer. Du satt ju och pratade om någon annan anfall.
Det var Albin Skoglund.
Så skulle spela jämte Peter.
Ja, jag vet. Ja. Nu var inte Peter med här. Så,
Du menar att jag tar ner Lukas Hedlunds prestation?
Nej, men han gjorde ju avtryck, absolut. Men vill du ha skalan direkt?
Ja, har du en skala i det så säger jag aldrig nej. Så det är aldrig nej till en svensk skala.
Kan ju bara säga också att de vann matchen. Och för den som inte har koll på det, vann matchen och BP ledde 3-0 efter en timme, tappade sen till 3-2, men höll undan.
Sa jag inte det?
Nej, det gjorde du.
Nej, det försvann i farten. Aj, skitsamma.
Vi börjar med bra. Allan Moidén. Han var nog med på bra skalan här mot Trelleborg också. Bosko hyllade honom inför säsongen att han nu har lyft på gamla dagar. För några år sedan så skulle han sälja hus eller vad det var nu. Så är han,
ja, man är i Spanien och
ja, precis.
Vad är Marbella eller? Fan, jag är lite sugen på det här. Det var där vi var, Linus.
Ja, men ring honom. Jag tror han har kontakter. Om han inte kan sälja själv så har han nog ingångar.
Går han att lita på det?
Ja. Ja, men trevlig människa.
Ja, han är fin. Och presterar bra på planen också. Håller, jag har ju fått förtroendet nu när det har varit lite skadeskavanker på wingbacksen i Utsikten. Gör en solid insats. Bra, pigg offensivt, trygg bakåt. Nej, han bara fortsätter vara bra.
Mm. Och vem var mycket bra?
Det var Carl Bom. Vi hypar väl honom i någon av de här panelerna inför att han och Peter skulle göra, vad sa vi, 25 poäng tillsammans eller någonting.
Ja, det var ju där jag kastade in Hedlund också.
Ja, har du varit där?
Där har Hedlund varit där.
Läsa noggrannare vad du skriver framöver. Liksom. Men det har ju varit lite så här, ja, nu har han ju gått som wingback då, Carl Bom, som vänster wingback. Men han börjar hitta mer och mer rätt i den rollen, kliver in. Bryter in i plan, avlossar, gör mål, får sätta första baljan. Känns på gång, mycket bra.
Och mycket, mycket bra då?
Det är nästa, Linus borde ju nästan få ta det.
Nej, jag är mest nöjd av att jag...
att du har spott detta.
Ja,
liksom.
Jag har sett något som ingen annan har sett. Ja.
Det första målet, det hade ju dock det hade ju både du och jag och Laul kunnat göra med bakbundna händer och förbundna ögon och allting. Liksom. Det var helt öppet mål, bara rulla in den efter
en jättetavla
av BP:s målvakt. Men Lukas Hedlund gjorde två mål. Han är en viktig spelare för Utsikten. Han har en rivighet och ett målskytte som på superettan nivå borde kunna blomma. Han var ju en flitig målskytt i alla fall på U-nivå i Häcken när det begav sig. Nu får han testa sina vingar på riktigt här i elitfotbollen och en viktig insats för honom och en viktig insats för Utsikten. Mm.
Då tackar vi dig för det, Filip, och konstaterar att det har ju varit ett glatt avsnitt hittills som du oftast är i den här poddstudion. Däremot alla som har läst GP den här veckan har ju såklart noterat er artikelserie som inte är lika upplyftande kanske, den som då handlar om hat och hot. Och vi ska givetvis plocka upp det i podden också. Lyssnarna kanske är nyfikna på en fråga som jag även funderade lite kring, Linus, för att det var väl liksom du som drog igång det här projektet. Varför lyfter vi detta ämne nu? Hatkulturen har ju varit ett ämne i 15-20 år. Det är liksom en pågående samhällsdiskussion liksom om olika grupper som utsätts för hat och så här. Men vad fick dig liksom att känna och köra igång det här?
Ja, men det var ju du och jag, Filip, som satt ner och liksom pratade om det här och tillsammans liksom kom fram till att det här är nog någonting man behöver göra. Det jag kände framförallt var att man ofta får höra om de enskilda fallen. Marcus Berg var ute och pratade om vad han drabbades av efter EM. Christian K.K. efter sitt självmord. Det har genom åren tillbaka funnits många enskilda fall. Men jag tycker det har saknats ett sånt här större grepp där man mer liksom visar upp att det här är faktiskt en ganska stor problematik inom fotbollen. Och det var så, tror jag, idén föddes, att liksom försöka hitta något sätt att måla upp en större bild av det. Liksom. Nu landade det i att vi kontaktade alla lagkaptener i Allsvenskan och Superettan. Och där visar ju just detta. Liksom. Det är ju flera stycken som säger att alla fotbollsspelare får utstå det här. Man ska såklart säga att det är från en liten grupp och alla är tydliga med att 99% av supportrarna är positiva och hela den biten, det ska man inte glömma bort heller. Men det är en stor problematik som finns där, framförallt via sociala medier där många får utstå både hat och hot. Så det är väl egentligen bakgrunden till att vi gör det just nu.
Ta det kvantitativa greppet helt lite mer i liksom större. Som sagt, det har varit mycket enskilda fall och sådär. Och sen upplevelsen i alla fall som jag har, och jag tror du delar den också, att toleransnivån har liksom sjunkit. Det känns som att tidigare, och det här har jag liksom ingen backning för liksom vetenskapligt, men tidigare har det varit att det har kanske hetta till runt väldigt stora matcher eller varit väldigt så här avgörande saker. Som att nu känns det lite som att fan, det räcker att du gör ett misstag i en match, i en serielungsmatch liksom, så är du där, du får höra det just av så här internettroll. Och sen som man kan läsa i enkäten som Linus lade ut här också, att det är också mycket så här kopplat till bett och sådana nissar som liksom har investerat pengar i vissa resultat, och när någon spelar då inte, så är man där och hugger. Men det har blivit, det känns som att det bara blir enklare och enklare och enklare, och det bara matar på mer och mer och mer, och det är så jävla tråkigt liksom. Även om, som sagt, av supportrar och sånt som följer lagen, så klart är ju de 99% är vettiga, men tyvärr rötäggen, de bara tar mer plats.
Det har ju fått ett jävla genomslag där, får man ju konstatera. Fotbollskanalen plockar ju snabbt upp det och tog det vidare. TT har tagit upp det, Sportbladet har tagit upp det. Så att även om ämnet är gammalt, eller man ska säga, så fanns det uppenbarligen ett behov av att göra det här ni har gjort. Det visar ju liksom reaktionerna från andra medier när de liksom ser, okej, fan, det här är så stort nu så det har ett nyhetsvärde, vi hänger på liksom.
Kul, och det kommer ju några uppföljningar här. Det är möjligt att en redan ute, ja, en tror jag är nog troligtvis ute när den här podden kommer, och då kan vi berätta lite om den. Det handlar ju mer om landslagsspelare då, där de kanske är på ett sätt ännu mer drabbade än vanliga allsvenska spelare. Jag tycker vi såg det efter den senaste landskampen, playoffet där mot Polen. All den skit, jag satt och följde där lite på sociala medier, all den skit som Jesper Karlström och Marcus Danielsson fick för två misstag i den matchen. Det var helt fruktansvärt att följa på sociala medier, deras konton, hur liksom hatet vällde in. Och det som kommer komma ut nu, och som troligtvis är som sagt ute när den här podden kommer, det är säkerhetschef Martin Fredman, en lång intervju med honom där han till och med berättar om landslagsspelare som har förföljts av människor. Dels då liksom via nätet, att man överröser med kommentarer och meddelanden, men även att man söker upp och liksom tar sig hem till landslagsspelare. Och det är ju på något sätt, man ska inte rangordna hat och hot, för det är lika illa alltihop, men det är ju den värsta nivån av det. Och
är det Berg-incidenten då, eller är det fler incidenter?
Han ville inte liksom, inte specificera av liksom säkerhetsskäl och sådär, men han pratar om att han har varit säkerhetschef sedan, tror jag, slutet av 2016. Han pratar om att det har varit en handfull ärenden sedan dess kopplat till spelare eller ledare. Och det är väldigt allvarligt, och han säger att det har varit dödshot, och det har varit hembesök och kontakt mellan människor och spelare och ledare. Och det är ju fruktansvärt.
En tanke jag får när jag läser era grejer är ju så här, vilka krav som man kan ställa på fotbollen i det här läget, vad de ska göra liksom. Och då tänker jag ju brett då, alltså fotbollsförbundet, svensk elitfotboll, föreningar, supporterorganisationerna. Gör de tillräckligt i frågorna, eller ligger det här liksom bortom deras möjligheter att hantera?
På sociala medier vet jag inte om någon kan göra så mycket. Nej. Det är många pratar om liksom att man ska ha bank-ID, en logg och någon typ av sån lösning. Alltså där tror jag inte klubbarna eller förbund kan egentligen göra någonting. Det ligger ju egentligen hos de här sociala mediejättarna på något sätt. Det de gör är ju att de liksom stänger ner kommentarsfälten, liksom att de är snabba att agera. Det är ju förbundet bra på. Det tog en till två timmar innan Karlström, så det gick liksom inte se eller kommentera på hans Instagram längre. Och det har de en upparbetad rutin som jag tycker är väldigt bra, där de samlar in och liksom går igenom. Finns det något brottsligt här? Okej, då anmäler vi det. Det är väl egentligen vad de kan göra. Det har ju varit en del liksom projekt, och liksom, jag tror förbundet hade något förra året. Det finns en sån här nej till näthat-kampanj.
Internationellt har det gjorts en hel del också. Exakt, England har ju också haft där mycket problem. Och
men där känner jag lite att det där anses lite så här larvigt, även i de liksom sunda supportermiljöerna, liksom när det kommer någon sån här liksom grej ovanifrån. Så, hänger du med vad jag menar?
Ja, men alltså, jag tycker, på något sätt har det ju, som många säger också, det har blivit en vardag liksom. Mm. Alltså det har blivit, som fotbollsspelare ska du ta det här. Och det tycker jag är nästan det hemska i alltihop, att det har gått så långt att folk, ja, men tycker att det här är inget konstigt liksom. Ja, men vad fan, ni får betalt för det här liksom. Ni ska ut och tåla detta liksom. Men det är ju människor som är där. Och jag vet att du tog upp det, jag tyckte din krönika var väldigt träffande och bra i det. Att, och det som Sirius lagkapten Tim Östersten säger där är ju att jag går inte till ICA och skriker åt kassören, vilken jävla hora du är, jag ska döda dig. Men kring fotbollsspelare är det acceptabelt. Och det tycker jag, det är nästan det bästa i alltihop, liksom, att det har kommit gått så långt.
Ja, och det, sen att det är liksom under matcher, sånt som vi har diskuterat kring andra saker också, att ibland att det spiller över för folk, där det kan man någonstans, man, inte ursäkta vad som helst såklart, men man kan ändå ha en större acceptans för det. Men just det här att du söker upp, du bestämmer dig för att skriva de här grejerna och du ringer och du gör, alltså det är ju, det är totalt vansinne, och det tar det en, gör det en nivå värre tycker jag. Men sen i grund och botten, det här är, det är ju inte ett fotbollsproblem i grund och botten, utan det är ju liksom, det är ju ett samhällsproblem. Mm.
En grej som jag också tänkte på där, det är ju att backar man bandet 10-15 år eller någonstans där, så fanns den här diskussionen, men då handlade det väldigt mycket om damfotbollen. Då fick liksom damlandslaget och damfotbollsspelare fick en jävla massa skit liksom i sociala mediernas begynnelse så att säga. Det har ju däremot försvunnit till stor del. Idag är det liksom, idag tror jag att de får säkert sin beskärda del av skit också, men det har ju verkligen minskat där. Så där har ju någon slags samhällsutveckling ändå gått i en positiv riktning, att idag ifrågasätts ju inte damfotboll med hat och hot att de ska bedriva sin verksamhet. Så att det är ju inte direkt jämförbart, men det visar ju liksom att en sån här situation som man kanske känner, det här går inte att ändra på. Jo, men över tid så kan det ju faktiskt förändras också. Vad tänker ni om det?
Jag köper och
delar. Jag menar bara att det
går att göra skillnad, absolut.
Att saker absolut kan ändras.
Och det är väl lite, liksom.
Det tänder väl ändå en gnista av hopp, ja, tycker jag ändå, även om det känns som att vi är väldigt djupt ner i det här problemet, men där känns det som att det var mycket så här, det var sexistiska grejer och det var liksom raljans över fan, kvinnor ska fan inte spela fotboll, alltså den typen.
Och det är ju borta, ja, det är det faktiskt, menar jag liksom. Ja.
Och det handlar väl om att damfotbollen har växt och att fler liksom ger den positiv uppmärksamhet och att det blir alltid svårare om själva kärnan är stark, eller man ska säga. Och det känns som att jag tycker ju ändå att man märker ju när spelare, säg Kouakou där, liksom, när det kom ut vad han hade blivit utsatt för, då tycker jag ändå att från supporterhåll att det var väldigt så här starka reaktioner mot det, och de visar honom stöttning upp i Uppsala och sådär. Det känns ju ändå som att det gör saker där, men det är väl de som är där uppe, och sen då som sagt samhällsproblem. Det behövs göras mer från de som är liksom de stora, eller man ska säga.
Jag tog upp damperspektivet där lite för att leda oss in på en annan händelse i fotbollsbergen den här veckan. Om ni inte har något mer om hat och hot ni vill säga nu.
Nej, man får jättegärna höra av sig. Det kan vi lägga till att, med tips. Och, för men, som sagt, vi sitter med en del uppföljningar, en del är klara och fler kommer. Det känns som ett extremt stort ämne, och det slutar inte bara om vi håller oss i fotbollen, vi spelar, utan även domare, ledare överlag, så att alla tips kring det här är välkommet.
Bra, då lämnar vi det som sagt och går över på en annan stor händelse här. Det är ju att vi har ju ett landslag som har kvalificerat sig för fotbolls-VM. De har ju kvalificerat sig så jäkla tidigt för det här fotbolls-VM-et, för det är ju vår nu och det är om ett år liksom lite mer så spelas det här fotbolls-VM-et då 2023 i Australien, Nya Zeeland. Damlandslaget då som spelade 1-1 mot Irland på Gamla Ullevi efter en match som ju ändå någonstans, Sverige var ju faktiskt totalt överlägsna, åker på ett slumpmål precis innan paus, och sen så har de ju lite problem att få in den här kvitteringen, men det räckte ju som sagt med en kvittering då för att rekordtidigt vinna gruppen och kvalificera sig för VM, trots att alltså då ligger ett fotbolls-EM emellan. Jag vet inte om ni såg matchen, men jag kan ju säga att jag saknar ju den här matchen faktiskt, utan att vara allt för lokalpatriotisk, saknar ju Johanna Rytting Kaneryd till höger. Tyckte Hanna Glas hade väldiga problem där ute, och just i en sån här match mot en så låg motståndare så tycker jag nog att Rytting Kaneryd hade förtjänat lite mer speltid. Nu fick hon ju nämligen ingen alls.
Ja, det är ju för dåligt.
Hon har väl fan varit stekhet, ja, här. Exakt. Det är klart hon ska in i elvan. Jag såg inte matchen. Det var match 7 i SHL-slutspel för Rögle VK. Då måste man ju följa den.
Kolla på hockey istället.
Ja, jag valde detta. Alltså.
Men jag förstod det som att han testade någon ny formation där. Gerhardsson, hade det något med Rytting Kaneryd? För det var någon form av trebackslinje.
De spelade ju 3-4-1-2. två om vi ska vara väldigt nördiga.
Ja, då kanske alltså, det inte finns någon riktigt plats för.
Ja,
jag,
det tycker jag. Du har en trebackslinje och sen har du liksom en fyra mittfältare då, där Hanna Glas låg till höger, Jon Andersson till vänster. Jon Andersson var jättebra, men Hanna Glas till höger där var hade problem. Alltså det, och jag menar, mot ett så här låg motståndare så var ju hon Glas och även Jonna till vänster, och de var ändå så pass offensiva så att det är klart att det hade passat Rytting Kaneryd bra. Det andra som var nytt, eller det som kanske egentligen ännu mer var nytt, det var nog hur de låg med Aslani som en tydlig tia och Blackstenius och Lina Hurtig som centrala anfallare så att säga, en tvåmansduo med en tia släppande. Det var alltså inte en tremannakedja där de kom ut på kanten, utan de var ganska centrala. Det var en lite speciell match just med tanke på att Filip Angeldal och Fridolina Rolfö, som ju är normala startspelare, de har varit sjuka då, så de var ju inte med, så att Gerhardsson kunde kasta in dem i hans slutelva då, som han kallade. Sen liksom Erik Hamrén en gång slutade som förbundskapten, så har ju Gerhardsson tagit över det här slutelvan begreppet. Ni ska veta att Erik Hamrén, utan att vara med på den tiden, han fick otroligt mycket skit när han pratade om slutelvan. Alla menar ju på att det var någon slags bortförklaringar då, för att han kunde ta ut en vettig startelva när han pratade om sin jävla slutelva istället. Han fick otroligt hånad för slutelvan. Gerhardsson kom ju ganska lindrigt undan här ändå, tycker jag. Igår är det bara konstaterat att det var ju slutelvan som fixade den här VM-biljetten.
Ja, men jag kommer ihåg, jag bevakade ju Häcken mycket när Peter Gerhardsson var här, och då, han körde ju slutelvan redan då, och man undrar vad håller du på att snacka om liksom. Men man förstår ju det mer och mer nu. Jag tycker det är även andra tränare, tycker jag, som har börjat snappa upp det där. Det har blivit, det har nämnts lite fler gånger.
Med fem byten så blir det ju någonstans, ja. Kan du i princip byta hela laget om du vill, eller halva, eller inte hela, men du kan i princip byta halva laget.
Ja, hur många spelare är det på planen? Ja,
det här, men du kan ju byta då halva, hälften av utespelarna, är vad jag försöker säga. Så att då blir väl slutelvan lite mer relevant som begrepp. Men det är klart, det är jävligt lätt att prata om när spelare har varit sjuka, och då var det ju mer logiskt att ha dem i det här fallet på bänken till en början och sen kasta in dem. Och det är klart att Sverige blir väldigt mycket bättre när Filip Angeldal och Fridolina Rolfö kommer in på en fotbollsplan. Men det borde funnits plats för Rytting Kaneryd. Sen tycker jag det borde funnits plats för Jennifer Falk också i målet där. Jag vet inte, Lindahl står väl fortfarande kvar på samma punkt där sen det irländska skottet styrdes i mål där. Så att jag tycker nog att Jennifer Falk är ett intressant val mellan stolparna.
Ja, Lindahl har ju varit petad i Atletico där ett tag nu också. Det är läge nu för Falken att få flyga.
Ja, det tar mig fan. Bra, kul med damerna där och kul med EM. Ska de spela matcherna i Stockholm förresten? Det har varit en liten diskussionerna. Aslanis
Det var ju inte väl tajmat.
Nej, och säga det dagen innan 12-13 000 göteborgare vallfärdar mot arenan, så vill hon spela fler matcher i Stockholm. Och sen så fyllde de ju inte upp arenan heller. Vad var det? 12 123 på Gamla Ullevi. Jag tror att de hade ju ändå kunnat ta in en 14-15 på den här matchen.
Ja, man bör nog kanske växa i sin kostym först innan man vill växa ur den, kanske. Jag tycker det är fint att liksom Göteborg får vara damfotbollens huvudstad, att inte allt liksom ligger i Stockholm. Jag tycker det. Sen kan man ha synpunkter på Gamla Ullevi som arena och allt sånt där liksom. Men nej, jag tycker det var nog lite fel. Det var fel timeout och det var nog fel.
Mattan däremot, Filip, kan du ta med till ÖIS och GAIS där, om det fortfarande är en debatt här var de ska spela, så såg den faktiskt jävligt bra ut, så att nu kan de nog bara rulla på lagen igen.
Ja, för det har ju surrats lite nu. GAIS spelar lördag, ÖIS spelar måndag. Jag såg bara någon i ÖIS styrelse där som twittrade någonting om att det är ett helvete att hålla på med arrangemang i den här staden. Liksom, verkar ju på honom där som att ÖIS inte har fått helt grönt ljus, utan att det ska göras någon slags planinspektion efter att GAIS har spelat nu på lördag. Så om det håller för båda två liksom så här.
Ja, för sen spela Blåvitt på onsdagen där, så det är ju
tätt intervall. Ja. Men
det var en jätteskillnad jämfört med Värnamo-matchen där du släppte hela tiden.
Ja,
jag tänkte överhuvudtaget inte på det under landskampen här när tjejerna trampade loss.
Nej, men då, de har väl gjort ett gott jobb där, men ja, fortsatt jobbigt läge där för ÖIS.
Bra, vi har hållit på i en ganska exakt en timme här nu. Om ni inte har något mer så tänkte jag släppa iväg er och tacka er för era utmärkta insatser. Jag tackar er som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka nästa vecka.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.